så ska vi gå in på ämnet den yttersta tiden. Och det är ett mycket stort och omfattande ämne som vi inte kommer att hinna behandla så grundligt som vi skulle behöva. Men jag kan upplysa om att Biblikums kassettarkiv har 4 föredrag om just detta ämne. Den yttersta tiden, tidens tecken, Kristi återkomst. Och där behandlas bland annat frågan om bortryckandet, frågan om den första och andra uppståndelsen, frågan om antikrist, frågan om tusenårsrike med mera. Så vi hänvisar er till dessa föredrag. De kan ni också passa på att beställa från Paul Valje. Här blir det alltså en mycket kortare behandling av detta ämne. Var och en av er vet säkert att det råder stor förvirring när det gäller det här ämnet. Läran om de yttersta tiderna. Människor vet varken ut eller in, och det förs fram många teorier. Och teorier som är intressanta, det är sådana teorier som talar om märkliga ting, synliga, märkliga tecken som nu går i fullbordan. Och man talar ofta om att det är först nu som Gamla testamentets profetior börjar att gå i fullbordan. Några av er kanske undrar hur man kan tala på det sättet, eftersom Herrens apostlar inte talar så, utan säger att de gammaltestamentliga profetiorna om riket, om den tid som ska komma när riket går ut i världen och alla folkslag dras in i detta rike, att den tiden kommer i och med att Guds sonen blir människa. Då kommer fridsriket. Och det säger ju uttryckligen Herrens egna änglar när Messias födes. Frid på jorden. Som någon hade undrat när friden här kommer, när detta märkliga rike, denna andens tid kommer, så får man klart besked med en gång. Han är här nu. Frid på jorden, till människorna ett gott behag. Och när han kommer, då är den gammaltestamentliga tidsåldern slut. Då ska den upphöra. Och då ska den uppgift och den särställning som Israels folk efter köttet hade fått av Gud, den ska då upphöra. Riket ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Vingårdsmännen förlorar vingården. Och så ska det gamla templet, det ska rivas ner. Här ska inte längre lämnas sten på sten. Men på 3 dagar ska det byggas upp igen. Därför att det nya templet, det är mycket härligare, det är mycket större. Det är inte gjort av jordiska stenar utan av levande stenar. Det är först och främst Herren Kristus själv och alla de som tror löftena. De är inympade, implanterade i detta tempel såsom levande stenar. Hur kan man alltså säga att löftena i Gamla testamentet om den yttersta tiden, den kommande tiden, går i fullbordan först nu, när apostlarna i sin predikan ständigt hänvisar till detta? Det har nu skett som profeten Amos har talat om. Det har nu skett som profeten Joel har talat om. Detta skedde eftersom skrifternas profetior om den yttersta tiden nu skulle gå i fullbordan. Jo, bakgrunden till detta är en ganska ny läroframställning som slog rot i Amerika i mitten av 1800-talet. Det var inom Plymouthbröderna som denna lära fördes fram. Den tog sin utgångspunkt bland annat i Daniels boks 9:e kapitel, verserna 24 till och med 27, där det talas om de 70 årsveckorna. Om ni har läst den texten, den är inte så lätt att förstå och den är inte så lätt att översätta. Och man kan inte precis påstå att den svenska kyrkobibeln har lyckats särskilt väl med översättningen där. Men hur det än är översatt så får man ändå så mycket klart för sig att efter 69 årsveckor så ska Messias avrättas. Men så talas det då att under den 70:e årsveckan så kommer templet att förstöras. Och man har haft väldiga problem att fatta vad det här är frågan om. Och nu kom den här rörelsen i mitten på 1800-talet att säga så här. Det var inte meningen att Messias skulle avrättas. Han kom för att upprätta riket på det yttre sättet, så som det ser ut om man tolkar gamla testamentets profetior på ett kötsligt vis. Eller på det vis som judarna tolkade och tolkar allt jämt gamla testamentets profetior. Nämligen att Messias skulle bli en jordisk konung. Om vilken man kunde säga som Simon Petrus en gång, ingalunda ska du dö, Herre. Det var otänkbart att Messias skulle dö, genomborras för alla våra missgärningars skull. Han skulle ju upprätta ett rike som skulle dominera och krossa Edoms rike, Moabs rike, Babels rike. Och det skulle bli det största och det väldigaste riket. Och Jerusalem skulle rent konkret bli en stor, mäktig, jordisk huvudstad för detta rike. Ett verkligt jordiskt tusenårsrike. Och Messias, konungen, skulle vara en, kan vi säga, brödkonung. Han skulle ge lycka, yttre, kroppslig, timlig lycka och välsignelse i detta rike. Och ni minns ju hur man kom till Jesus en gång och menade att är han nu denne Messias, då ska han vara vår kung. Och man ville göra Jesus till denne jordiske konung. Men Jesus avvisar detta och går mitt igenom hopen. Man hade inte förstått skrifterna eller ej heller dess kraft. Och när man då mer och mer såg att Jesus är ju inte den där yttre härlige jordiske konungen som man väntade på, då ville man inte veta av honom. Då ville man döda honom. Och i all synnerhet när han till råga på allt lärde att han och fadern är ett. Och den som har sett mig har sett fadern. Detta var hädelse. Och skulle Guds son lida och dö? Ingalunda. Om du är Guds son, så stig ned ifrån korset. Guds son ska inte hänga på korset. Guds son ska inte lida och dö. Om det är Guds son, så stig ned och se till att vi blir ett mäktigt och starkt rike som kan krossa alla andra, alla våra fiender. Den här kötsliga tolkningen, den kom nu att tränga in inom kristenheten. Och bland de här Plymouthbröderna, Darbyisterna som de också kallas, så menade man då att det var också Jesu avsikt att upprätta ett jordiskt tusenårsrike. Men så misslyckades han. De förstod inte hans intentioner. Och det gick snett, det gick i baklås. Och vad hände då? Jo, då fick i all hast själva planen på detta jordiska, denna jordiska uppfyllelse uppskjutas. Och den har uppskjutits till nu, eller kanske några timmar eller år till, men det kommer snart. Och vad har hänt däremellan då? Ja, däremellan kom det då in en parentes. Och den var inte avsedd från början. I den parentesen lever vi. Den parentesen är den kristna kyrkans tid. Och vem har hittat på det här? Ja, det var okänt för Jesus. Det var okänt från början. Men det var en herre som hette Paulus som hittade på det här. Det är därför som Paulus kallade det för en hemlighet, säger man. Jag har en hemlighet att uppenbara för er. Det var helt fördolt. Men så kom den här hemligheten att uppenbaras med kyrkan. Och kyrkan har ingenting att göra med Gamla testamentets profetior. De som säger att den kristna församlingen är uppfyllelsen av löftena, de gör sig skyldiga till en andlig borttolkning av profetiornas innehåll. Och sådana ska man akta sig för. Här gäller det att låta profetiorna stå för vad de är och låta dem få en konkret och jordisk tydlig tolkning. När det står att oljeberget ska klyvas, så ska det klyvas. När det står att det ska rinna upp vatten i templet, så ska det rinna vanligt vatten ur templet. När det står att templet ska byggas upp igen, så ska det byggas upp igen. Ett vanligt tempel. När det står att Jerusalem ska bli jordens medelpunkt och den främsta av alla städer, då ska det bli så. Och så väntar man på detta, och att Jesus ska komma tillbaka nu när parentesen är slut och bli en jordisk president i Jerusalem. Och då kommer tankar om staten Israel in i bilden förstås. Så som då en återupprättelse av den gammaltestamentliga teokratin, när staten är en speciell yttre Guds kyrka och institution, en Guds stat framför alla andra. Vad har då det här att göra med Daniel 9? Jo, man menar att vi väntar nu på den 70:e årsveckan, och att det har blivit en parentes, ett glapp här mellan den 69:e och den 70:e årsveckan. Står det så i Guds ord? Nej, givetvis inte. Det finns ingenting av detta, men detta infördes. Och detta tror nu många människor på. Och det sprids. Och det har nått även Norge, som ni kanske vet. Fler och fler också inom lutherska församlingar börjar att falla till föga inför detta svärmeri. Så säger man, som ni kanske har hört, att det kommer också snart ett antikristligt rike. Ett rike som innebär en fruktansvärd plåga och vedermöda, och som ska vara i 7 år. Varför 7 år då? Jo, därför att det är den 70:e årsveckan. Om man räknar med då att det är frågan om 7 år. Om man tolkar Daniel 9:27, detta han ska upprätta ett starkt förbund med många, det är alltså antikrist. Vad som ska hända är därför, säger man, att Jesus kommer tillbaka flera gånger. Det är inte så som vi bekänner i trosbekännelsen: uppstigen till himmelen, sittande på Gud den allsmäktige faderns högra hand, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Nej, nej, nej. Utan först ska han komma tillbaka på ett för världen osynligt sätt. Det är en av modellerna. Det finns en rad varianter på läran, men den som nu är vanligast, det är denna modell, att han ska först komma tillbaka nu när som helst på ett osynligt sätt. Och då ska han rycka bort ifrån jorden alla troende människor. Då sätter han alltså parentesen slut. Den här kyrkoparentesen är då slut, och sen kan det fortsätta på det rätta viset. Då ska kyrkan väck, alla troende ryckas bort osynligt. Och vi som inte är troende, vi kommer inte att märka någonting annat än att det fattas folk omkring oss. Vi kommer att sitta i Boeing 747 på väg över till Amerika, och plötsligt är piloten borta. Bara en flygvärdinna är kvar, och det är tomma stolar här och där. Eller vi sitter på en motorväg och så kör vi, och så plötsligt far de omkring bilar utan folk i dem. Och det skrivs tjocka, intressanta, spännande böcker. Det här är ju intressant. Det är spännande. Här tycker folk är roligt. Det kliar människor i öronen. Och dessa böcker går i miljonupplagor. Och de hinner inte mer än komma ut i Amerika, så de är översatta till norska, svenska och danska. Detta bortryckande, det är alltså då Jesu andra återkomst. Och man säger att det är synligt alltså bara för det troende, de andra ser det inte. Eftersom det bara gäller det troende, så ses det bara av dem. Detta är också, säger man, den första uppståndelsen. Den första uppståndelsen. Alltså även de som har dött före denna stund kommer då, om de var troende, att uppväckas och ryckas bort. Och detta säger man alltså fastän Herren Jesus säger att de troendes kroppar ska uppväckas först på den yttersta dagen. Det bryr man sig inte om. Ni vet ju att det är så. Bäst jag citerar Johannes evangeliums 6:e kapitel, verserna 39 och 40. Där står det: och detta är dens vilja som har sänt mig, att jag icke ska låta någon enda gå förlorad av dem som han har givit mig, utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom, han ska hava evigt liv, och att jag ska låta honom uppstå. När då de? På den yttersta dagen. Nej, här lär man att en första uppståndelse, det som ni vet egentligen betyder uppväckelsen från andlig död till andligt liv. Den första uppståndelsen, det är när vi blir troende. Det menar man alltså vara tillfället när det osynliga bortryckandet ska äga rum. Och detta, som sagt var, säger man är osynligt och det är hemligt. Och det säger man fast den aposteln när han talar om den yttersta dagens uppryckande i 1 Thessalonikerbrevet 4:13-17, säger att det inte är alls osynligt och det är inte alls hemligt och tyst, utan basunen ska ljuda och det är synligt och klart, precis som Jesus säger, det ska gå ett sken, en blixt över himmelen inför alla när han kommer. Då när två ska mala på samma kvarn, en ska tas upp, en ska lämnas kvar. Det är den fullt synliga yttersta dagen. Nej, säger man, det är hemligt. Och denna dag kan komma när som helst. Däremot så kommer inte den yttersta, sista domedagen när som helst. Utan fastän Bibeln lär så att vi kan vara, ska vaka och vara redo inför den yttersta dagen, så vet dessa människor att de kan vara lugna, för att den kan i varje fall inte komma förrän om 1007 år. Det kan jag vara säker på. För först ska dessa 7 år av antikristrike komma. Och därefter 1000-årsrike på 1000 år. Och först därefter yttersta dag. Nå, hur tänker man sig det hela sedan? Jo, när nu kyrkans tid är slut, när det troende är bortryckta, ja då börjar något förskräckligt. Men det troende, de kan vara glada, för de slipper vedermödan. Dessa 7 år av antikristrike, säger man, det är den stora vedermödan. Men det slipper nu det troende, de är bortryckta. Och det som är den kristnes hopp, säger man, det är att slippa vedermödan. Tänk vilken lögn. När Kristus och hans apostlar gång på gång säger att ni ska få lida mycket, och vi får veta att de kristna, de kommer ut ur den stora bedrövelsen. De har levt i den. Hela tiden lever de i vedermödan här i denna världen. Det är ett rike fördolt för världen, ett rike under plåga och kors. Hoppet, det är inte att vi ska slippa något lidande här i världen, utan tvärtom, vi ska vara glada ifall vi får lida och lida smälek för det namnets skull. Men enligt dessa, de kallas också för dispensationalists, så är vårt hopp att vi ska slippa undan. Nå, När då det troende har sluppit undan, ja då är de väck allesammans, och den heliga ande tas också då bort med det troende, och då är det klart att då blir det bara ondska kvar. Då kommer antikrist och upprättar sitt rike, och det blir förfärligt. Och han kommer under de första 3,5 åren att också få de flesta judarna med sig. Han kommer att sluta förbund med dem, och så blir det ett elände. Men sen efter 3,5 år, då kommer staten Israel att inse att det var ju tokigt och vi stod på fel sida. Och så kommer alla judar att omvända sig till Gud. Utan troende, det finns ingen troende där som predikar evangelium för dem. Ingen ande som ger dem den rätta tron på Kristus. Utan de kommer ändå genom ett under att nu massomvändas. Och så kommer då denna antikrist att få det värre och värre. Och till slut så kommer Kristus nu tillbaka. Nu är det tredje varvet. Och nu så är det Herrens dag. Förra gången när han kom osynligt, då var det Jesu Kristi dag. Och nu så är det Herrens dag, säger man. Man skiljer på dessa begrepp som är samma sak i Bibeln. Och då kommer han att krossa antikrist. Då blir det stora slaget vid Harmageddon. Då är det Gog och Magog så det visslar om det. Och därefter då, när antikrist rike på detta våldsamma sätt har slagits ned i ett väldigt blodbad, då kommer alltså det tusenåriga riket här på jorden. Och då kommer Kristus att vara här på ett jordiskt sätt. Han kommer att vara jordens president. Han kommer att ha sin regeringsstol i Jerusalem. Och då kommer det konkret att se ut på det sättet som man har talat om. Och templet byggs upp och allt det här. Och då, så som ni hörde förut, så får återigen människor en ny chans att välja, att avgöra sig. Vi läste upp en del av de utsagorna av Hallesby och någon annan igår. Och i synnerhet mot slutet då av det tusenåriga riket, så ska ju Satan släppas lös igen. Ni ska komma ihåg det, att det tusenåriga riket betyder inte att synden är borta, utan det betyder bara att den hålls tillbaka. Det är ungefär som om vi skulle säga att hela Norge vore järnhårt pietistiskt. Varenda biograf brändes upp. Alla kort och alla tennisracketar och alla schackpjäser och alla kammar och alla allt vad det nu är brändes upp. Så att man såg till att ingenting av detta syndiga kunde utövas. Det fanns det. Och det fanns människor som hade lust till det. Men med tvång och med våld så såg man till att det gick inte. Men det finns där och bubblar under ytan, och så bubblar det upp mot slutet. Och det är den tid, säger man, då Satan kommer lös igen. Och det är för att man då verkligen ska göra ett slutligt val. Man får en sista chans här att rädda sig in i himmelen, om man nu väljer rätt till sist. Och så först och därefter så kommer änden med domedagen, yttersta dagen. Ja, det är ofattbart att man överhuvudtaget kan ge sig in på det här om man har någon vördnad för bibeltexten och läser texterna. Och det är en tragik att människor som är fromma och hängivna på många sätt går på denna förförelse. Men det är inte överraskande, ty det är förutsagt i Guds ord att förvillelsen ska bli stor. Vi kan läsa här några texter. När det just gäller den yttersta tiden, så varnar Herren Kristus för förvillelsen. Han visste att här är det ett tacksamt ämne för Satan att förvilla människor. En av huvudtexterna är ju Matteus evangelium 24 kapitel. Och jag hinner inte gå igenom hela detta kapitel, men det är genomgånget på de kassetter som jag tidigare talade om. I 24 kapitlets 4 vers säger till exempel Jesus: se till att ingen förvillar er. Och i 9 till och med 14 versen heter det: Då ska man prisge er till misshandling, man ska dräpa er och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och den ene ska förråda den andra och den ene ska hata den andra. Och många falska profeter ska uppstå och ska förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas ska kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig in till änden, han ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska änden komma. Vi läser också verserna 24 och 25. Ty människor som falskeligen säger sig vara Messias ska uppstå, så också falska profeter. Och det ska göra stora tecken och under för att om möjligt förvilla jämväl det utvalda. Jag har nu sagt eder det förut. Ni har fått veta detta i förväg. Och aposteln Paulus talar om detta också i andra Timoteus brev. Andra brevet till lärjungen Timoteus. Vi kan läsa några verser i början av det tredje kapitlet. Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skall då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelyssna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygelösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod. De ska älska vällust mer än Gud. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men ska icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. Och i det fjärde kapitlet, verserna 3 och 4, heter det: ty den tid kommer då det icke längre skall fördraga den hälsosamma läran, utan efter sina egna begärelser skall samla åt sig lärare hoptals, allt eftersom det kliar dem i öronen. En tid då de skall vända sina öron från sanningen och istället vända sig till fabler. Och aposteln Petrus i sitt andra brev tar också upp detta med bespottelsen och föraktet för Guds ord om Kristi återkomst och den rätta läran om de yttersta tiderna. Andra Petri 3, vers 3 och 4, där heter det: och det må ni framför allt veta, att i de yttersta dagarna bespottare skall komma med bespottande ord, människor som vandrar efter sina egna begärelser. De skall säga: hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt ända ifrån världens begynnelse. Vi ska nu mot detta på några minuter helt kort sammanfatta den bibliska läran. Först då när det gäller Gamla testamentets profetior, så vet vi ju att under gamla förbundets tid så låter Gud inrätta en ordning där ett bestämt yttre folk i ett bestämt yttre land har till uppgift att vara en gudsstat, en alldeles särskild stat, särskild nation, en alldeles bestämd yttre konkret kyrka och stat på en och samma gång, som är en mönsterbild och den som mottar uppenbarelsen, och där vi får veta sanningen om Gud och om oss själva. Men detta yttre rike ska förgås. Detta yttre rike är inte detsamma som Guds rike. Alla dessa medborgare i denna yttre nation, alla leviter och judar och alla av Benjamins stam och Naftalis stam, är icke detsamma som Guds barn. Det lär redan gamla förbundet. Det säger det att de är Abrahams säd som tror. De är de rätta barnen som tror det Guds ord och det Guds löften som Gud ger genom Mose och sina profeter. De andra är fördömelsens barn. Och på profeten Elias tid så kanske ni minns att det var inte många som var det rätta Guds folket, fastän den yttre nationen med en särskild uppgift från Gud var mycket stor. Profeten Elia, han trodde att det bara var han som var kvar. Men Gud fick uppenbara för honom det människor icke kan se. Det fanns fler än Elia. Det fanns faktiskt 7000 som inte hade avfallit, som inte hade böjt knä för Baal och givit honom hyllningskyss. 7000, en liten kvarleva bland de många hundratals tusen i nationen. Och så är det. Och så lär profeterna redan att riket måste falla. Varför? Inte därför att Guds löften är osanna, utan de är sanna. Men därför att folket förhärdar sig emot Guds ord och Guds löften. Hela dagen har jag stått med uträckta händer mot ett hårdnackat och gensträvigt folk. Gång på gång har Herren talat till dem, varnat dem. Oförtjänt så har han hjälpt dem, sänt domare och profeter, hjälpare gång på gång, som har räddat dem och återigen pekat på att endast genom Guds nåd och hjälp äger ni bestånd. Men man ville icke höra, man vände sig bort ifrån sanningen. Inte alla. Hela tiden så hade Gud sina utvalda där. Och ändå fram till yttersta dagen har han sina utvalda också inom detta folk. Men folket i stort och nationen som sådan går under, förlorar sin uppgift. Och detta går i fullbordan när nu Messias kommer och han säger: vingården ska tas ifrån er, riket ska tas ifrån er. Och de blev ju fruktansvärt arga. Och det står i evangelierna, de förstod att det var om dem han talade. Och de tog upp stenar. Så hade då gamla förbundet redan sagt att detta yttre rike, det måste falla. Men så profeterar man om en ny tid, ett nytt förbund. Se, jag ska upprätta ett nytt förbund med eder. Och så skildras detta förbund och hur härligt och stort det riket är. Och hur skildrar då profeterna detta nya rike, detta härliga rike? Jo, givetvis utifrån den gammaltestamentliga bakgrunden. Utifrån tanken på land och stad och regering och hur man kan klara sig mot fiender och hur man ska få mat. Hur man ska klara sig undan sjukdom och hungersnöd. Och hur man ska ha ett tempel som verkligen består och ger allt det liv och all den välsignelse som vi behöver. Och därför talar ju då profeterna om en kung och om hans rike. Och när detta rike skildras så ska det då framhållas att det går aldrig under. Det är ett evigt rike. Och hur ska vi då skildra så att människor förstår att riket är evigt? Jo, man använder sig då av erfarenheter från jordiska riken, men överbjuder dessa rikens egenskaper så att det blir klart att detta rike har sitt liv och sitt uppehälle bara från rikets konung, Herren Gud själv, och aldrig går under. Det är ett evigt rike. Det är ett rike där det inte tar slut med sådd och skörd. Det är ett rike där det inte blir torrt och öken, utan där öknen blommar. Det är ett rike där man inte behöver gå och leta efter vatten och törstar och finns inget vatten. Utan där väller det upp strömmar av livets vatten. Det är inte ett rike där man måste ut och titta på träden. Ja, det blev dåligt med äpplen i år. Hur ska vi nu klara oss till nästa år? Det blev dåligt med skörden. Den har regnat ner. Hur ska det gå? Och så skildras detta rike där det är fruktträd som ger frukt varje månad. Ja, det är till och med en ström från Jerusalem som går fram och tillbaka. Inte stillastående dött vatten, utan livets vatten. Det är ett tempel som står precis i centrum, som är själva livskällan för hela detta rikes folk. Och så vidare. Och detta visar nu apostlarna, och det förstår ju varje människa, att detta ska tolkas andligt. Det är om Guds folk som här lever under korset. Detta härliga rike med detta livets vatten, där vi får dricka hur mycket som helst, och fritt och för intet. Där det finns källor där vi kan tvätta av oss all vår smuts, all synd. Jag ska låta i Israel en brunn finnas där vi får tvätta av all synd. Då är det inte frågan om att vi ska ta ett charterplan ifrån Stavanger och så åker vi till Tel Aviv och så tar vi en buss därifrån upp till Galileen och så säger vi, här någonstans ska den där brunnen finnas, vi hoppar i där. Nej, detta är den judaistiska kötsliga feltolkningen av profetiorna. Och Hebreerbrevets författare kan säga om det troende att de har kommit till Sions berg när de tror på Herren Jesus. Hebreerbrevet 12:22. Vi behöver inte ta kontakt med Faye Hansen och åka till staten Israel för att komma till Jerusalem. Och ni hörde ju Ingemar Furberg talade igår om Galaterbrevet 4. Jerusalem, ja, det är inte det jordiska yttre Jerusalem. Den himmelska staden, den stora staden, den stad som vilar på ett berg som är högre än alla andra berg, som Jesaja och Mika profeterar om. Det är det himmelska Jerusalem. Det är vår moder. Där är vi medborgare. Nu, där har vi evigt liv. Där har vi rent friskt vatten. Där har vi skördar av välsignelse, frukt och liv hur mycket som helst. Där har vi tempel som aldrig förgås. Där rinner tempelkällan fram. Och när det gäller då fienderna, ja, då vill ju Gamla testamentets profeter tala om att i detta rike ska aldrig förgås. Det finns inte fiender som kan krossa den sanna kyrkan, den sanna Israel. Och därför skildras det utifrån den konkreta gammaltestamentliga bakgrunden så att detta rike är starkare än Edom och Moab och Babel. Inga sådana fiender ska kunna omstörta detta Jerusalem och dess inbyggare. Och det heter ju om oss som kristna att vi är konungar och präster som regerar med Kristus. Och i Uppenbarelseboken står det just om vi regerar med Kristus i 1000 år. Ja, just det, denna långa tid, denna tid mellan den första och den andra uppståndelsen. Från och med det att vi har blivit Guds barn så har vi medarvingar och medregenter med Kristus. Och fast det inte syns, fast vi ser ut som de fattigaste och maktlösaste av alla, så är vi medregenter med honom som har all makt. Som håller Brezhnev bara en liten tråd så här. Som har alla konungar och presidenter och jordiska riken helt under kontroll. Och som låter allt i världen ske för vårt bästa. Det är alltså inte frågan om att vi på ett kötsligt sätt ska vara med i Harmageddon och nacka folk och se hedningarnas blod rinna. Utan våra vapen är andliga vapen. Vår makt är en andlig makt. Det är makten att lösa ifrån all synd och att binda det obotfärdiga med lagens ord och dom. Så måste jag sluta, ser jag. Och då kan jag säga allra sist. Vi lever alltså i den yttersta tiden. Vi lever i andens tid. Därför att den tiden är tiden allt ifrån Messias ankomst och uppfyllelse av profetiorna. Det är den yttersta tiden. Vi skulle möjligen kunna säga att vi lever i den yttersta av den yttersta tiden. Men enligt Bibeln så är den sista tiden den yttersta tiden. Tiden då evangelium om riket går ut till alla folk. Och när det gäller tecknen på den yttersta tiden så är alla dessa tecken hela tiden för handen. Så att vi kan ska vara vaksamma. Det är inte tecken som vi väntar på. Säga det inte än, det kommer för senare. Utan alla tecken som Jesus nämner, de finns här runt omkring oss för handen. Avfallet i de yttre samfunden, krig och pest och hungersnöd, oro, jordbävningar och allt sådant. Och dessa tecken ska vi beakta för att vi ska vara vaksamma och veta att Herren kommer snart och hämtar sin brud. Och då ska vårt rike som nu är under korset framträda i sin verkliga härlighet, den som nu är fördold men som då blir uppenbar. Amen.